Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. De tycker att det är hög tid för en arbetstidsförkortning. André, vad skulle du göra med tiden som blev över om du jobbade mindre?
Spendera mer tid med mina barn kanske. Mm. Jag är inte helt säker på att de vill spendera mer tid med mig. Så jag skulle väl också komma igång med träningen, tänker jag mig. Träningen är ju det första som ryker när jag har för mycket att göra. Och jag har ju märkt att allting annat står och faller med den. Mm. Vad skulle du göra?
Jag skulle förmodligen må fruktansvärt bra. Det fantiserar jag lite om, jobba mindre.
Ökad livskvalitet.
Mm, mindre stress.
Mysigt. Vi är ju kanske inte helt typiska där, som man och kvinna. För en undersökning som DIK har låtit göra visar att kvinnor framförallt vill ha förkortad arbetstid för att minska stress. Medan män vill ha förkortad arbetstid för ökad livskvalitet. Det är där som du är ute efter.
Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att kvinnor är särskilt utsatta av både mer påfrestande arbetsmiljö och, som vi sagt innan, ett större ansvar för barn och hemarbete.
Många kvinnor tvingas ju gå ner i deltid för att de inte orkar. Vilket innebär att de finansierar sin egen arbetstidsförkortning.
Mm. Eller får betala med sin hälsa och blir sjukskrivna.
Det är ett av huvudskälen till att DIK driver den här frågan. De kräver en ändring i lagen med kortare arbetstid för alla.
Så var med och förändra arbetslivet. Gå med i DIK. Alltså fackförbundet för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Läs mer och bli medlem på dik.se. D-I-K.se.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry? Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du ska iväg med familjen imorgon och ha dåligt sportlovssamvete.
Jag har alltid ett dåligt samvete över att jag inte har lärt mina barn åka skidor i en backe.
Mm.
Eftersom jag själv aldrig åkt skidor i en backe. Det hänger väl lite ihop.
Men det är ju en sån tydlig klassmarkör också. Vill du inte ge dem lite karaktär? Att de kan bli vuxna och som jag säger, och som du just sa, jag fick aldrig åka skidor.
Ja, om de någon gång vill bli författare så är det bra att inte ha åkt skidor. Så man har någonting att uttrycka någon sorts... Alltså att man är en underhund någonstans.
Ja, för mig är det som... klassmarkör, det är så avslöjande. Jag kunde ju inte handskas med en lift första gången jag åkte på som klassresa och skulle åka skidor.
En klassresa i dubbel bemärkelse.
Ja, verkligen. När jag åkte till Järvsö, kanske var 8:an, och det var en sån där man skulle sätta sig på den och släpas upp på något sätt. Jag trasslar till det, åker upp med en fot fäst i liften, huvudet i marken. Halvvägs igenom så stannar liftoperatören. Då har han förstått att nu är det någon jävla...
Det hänger ett barn där.
Nu är det ett miljonprogramsbarn här. Och den stannar då. Jag trasslar mig loss. Skammen är total. Precis när jag rullar ner för diket för att sen behöva hasa mig ner för backen. Då åker det förbi en local som tar sin chans. Hörru, liften går hela vägen upp.
Ja, men det får man ju undan honom.
det var snyggt.
Ja.
Men som sagt, han drar fram den varje gång det kommer ett miljonprogramsbarn.
Jag fick ett par slalomskidor när jag var 9 år gammal. Mm. Och min mammas väninna. I den där romanen känns som Lilla Molnet.
Ja.
Hon som röker så mycket. Mm. Jag fick ärva ett par skidor av hennes söner. Mm. Ett par slalomskidor och pjäxor. Jag hade på mig de där slalomskidorna och pjäxorna flera gånger. Fast aldrig utomhus.
Aldrig
jag stod
i
bara i hallen hemma hos Lilla Molnet. Så tog jag på mig pjäxorna och klickade i dem i skidorna. Så det vet jag hur man gör.
Fattigmans skidåkningen i hallen.
Ja, men jag stod framför hallspegeln och lutade fram och tillbaka. Som jag hade sett då på tv.
Jag tycker att du ska unna dina barn att ha såna här minnen. Men nu ska de få åka skidor.
Nej. Vi ska åka till finska Lappland och titta på norrsken. Barn är helt ointresserade av norrsken. Men det lär också finnas bra wifi på hotellet. Jag har ju börjat vända lite om norrsken. Jag har ju varit norrskens kritisk.
Du tycker det är platt och ointressant.
Jag tycker inte att det är så fint som, som folk vill få det till. Jag tycker att färgen är lite överansträngd.
Jaha, den alltså, är övermättad.
Ja, det är overdone.
Folk vallfärdar världen över till vårt land. Och det finns grupper på Facebook tillägnade det här fenomenet.
Ja.
Men du tycker att det är vulgärt, nästan.
Ja,
yeah.
Att det är någon sorts Scooby-Doo-spökdimma. Det ser ju inte naturligt ut. Alltså, norrsken skulle ju verkligen tjäna på att byta nyans. Tänk om norrsken var vitt. Ja, kanske gult då. Någon icke-syntetisk nyans.
Men det här är ju början av Ruben Östlund-filmen där olika modeller i Triangle of Sadness, en ska visa att den är kommersiell. Och då ler den och är glättig. Och sen ska de vara svåra och mode. Och då är de Balenciaga och ser svårmodiga ut. Du vill inte ha Ullareds norrsken. Du vill ha Balenciaga norrsken.
Ja, jag skulle vilja justera nyansen en aning. Men jag var uppe i Kiruna. Då råkade jag se norrsken en kväll. Och det var första gången jag såg norrsken.
Blev du motvilligt tagen av norrskenet?
Jag blev motvilligt tagen. Det var överväldigande. Jag liksom skrek. Kom ut till Lisa och barnen. Mm. Det är norrsken. Och sen, ja men jag blev tårögd. Apropå Triangle of Sadness. Det fanns ju ganska trött kritik mot Triangle of Sadness. Mm. Som bara bottnade i att Ruben Östlund har blivit så stor så att han måste plockas ner. I Sverige.
Ja men det är ständigt.
Det är ständigt. Ja. Och det är trött. Men det var faktiskt den enda liksom rimliga kritik jag såg mot Triangle of Sadness. Mm. Det var kritiken mot att den här städerskan, alltså hon som står lägst i hierarkin på lyxjakten.
Mm.
Att hon hamnar överst i hierarkin efter skeppsbrottet eftersom hon är den... Ja, men då får hon användning av sina kunskaper hur man gör upp eld och så vidare. Men att det här, den heta taken som faktiskt höll var då att så här är det ju inte idag, utan idag är det ju medel- och överklassen som vet hur man klarar sig i naturen, för det är bara de som kommer ut i naturen.
Oj, ja.
Men arbetarklassen och gig-ekonomins människor, de vet ju inte hur man klarar sig i naturen, för de har ju inga sommarstugor och de har inte råd att åka till Abisko och vandra.
Alltså försatt till en svensk kontext, om det här var rederiet, hade det ju varit så, absolut. Men Dolly De Leon, som alltså spelar den här säderskan, hon är ju från Filippinerna. Och det kanske finns en annan kultur då att kunna handskas med såna här element. Men det intressanta där är att folk är nyrika. Så de har ju inte lärt sig de här sakerna. De som är där, Henrik Dorsin och ryssen, är alla nyrika. De har inte vuxit upp på vackra gårdar och kan handskas i naturen.
Nej, alltså jag vet inte om den här heta taken håller fullt ut. Men jag tyckte ändå att det fanns något i den.
Ja, försatt till vår tid, eller vår värld, absolut. Men dina barn ska nu få leva lite friluftsliv. Kommer du dämpa ditt dåliga samvete?
Oh ja, de ska få pimpelfiska också. Det kommer göra underverk för mitt dåliga samvete.
Varför döper vi inte om sportlovet till stora klassreselovet eller stora dåligt samvetelovet?
Alltså från min egen barndom
ja.
Så minns jag sportlovet som en tid när staden blev helt tyst. Och man bara fick gå utforska den på egen hand.
Mm.
Det fanns ingenting att göra. Det här vet jag att det var lite liknande för dig, va?
Ja, vad kul att säga det. Alltså för mig var det så att det kanske låg en 20 eller 2 på mikron. För pappa jobbar ju. Jag har ju uppvuxen med en ensamstående förälder, min fader. Jag har 2 äldre bröder som båda var kombinationen väldigt snygga, helt okej smarta, hade mycket tjejer. Så jag var ensam mycket som barn. Ibland var det tjejer där som jag försökte lära mig namnen på. De var snabbt utbytta mot nya tjejer. Men på loven Just sportlovet, du har ju skrivit fint om det i din bok. Hur vintern överlag avslöjar så mycket om ens klass som man har lyckats dölja resten av året. Om man har vinterkläder eller vinterskor, om man trasslar fram där med sneakers och vindsjacka, så blir det tydligt. Och så var det också med vad man hade för sig på sportlovet. Det var ju mest utforska övergivna, förhoppningsvis, tunnelbanetunnlar. Som jag gjorde i alla fall.
Eller bara sitta och spela rollspel med sig själv. Som jag gjorde. Alltså drakar och demoner med mig själv.
Jag hade i alla fall internet. Till skillnad från andra.
Hade du internet? Ja, just det. Klart jag hade. Du är så ung. Jag minns också väldigt starkt den här avundsjukan på hur snygga de var som kom hem från sportlov. För de var ju alltid brunbrända mitt i vintern. Jag hade sådana sportlovsfräknar. Ja. Och själv var man bara blek och uttråkad.
Du tänker mycket på din hudton.
Alltså, det här var ju också då 80-tal. Då var det ju absolut premium att vara solbränd. Nu är inte det så trendigt längre.
Nej, men att det sitter i hos dig. Du vill gärna inte vara blek.
Ja, det är ju den värld jag är stöpt i.
Ja.
Så blek kommer jag alltid vara något urlakat och fattigt för mig.
När vi har kommit till avsnitt 20, då kommer jag ge dig en spraytan.
Nej.
Vem är du villig att dö för?
Är det en kuggfråga?
Jag behöver veta.
Mina barn kanske är ett lite tråkigt svar, men det är väl.
Du förlänger inte det privilegiet till vem som helst? Lisa, mig, producenten?
Nej, det är ändå nästan bara barn jag är beredd för.
Okay. Jo, för den här veckan blev det ju känt att vi är nu redo att dö för Viktor Orbán som svenska medborgare.
Just det.
To be member of NATO together with another country means that we are ready to die for each other, just to put it very simply.
Viktor Orbán påstår att det är för att han känner att vi kan dö för varandra, men det är ju mest att de fick köpa JAS-plan av Sverige.
Ja, och så att Dagens Industri då äntligen fick tillfälle att köra den här brittiskt skruvade rubriken. Ja, men det var två ord, va? Nej-sägare, och så var det överkryssat och så stod det ja-sägare. Vilket också då är ordet JAS-ägare.
Wow. Gud, den har de laddat med. Dagens Industri, tidningen.
Ja, den hade de suttit och väntat på.
Ja, grattis alla krigsprofitörer där ute och Svea Rike som nu är med i NATO. Annars så har ju diskussionerna politiskt kanske handlat mer om ett sällan skådat pajaseri. Jag pratade om Romina Pourmokhtari i 30 minuter.
Ja, det har ju varit lite svårt att undgå. Jag har ju fortfarande inte sett det själv. Men det, som det så ofta är i denna tid, så vet jag ändå exakt vad som har hänt. För att jag har läst 4 olika krönikor med olika takes på
det. Ja, stäng inte av nu. Vi kommer hantera det här så som det förtjänar att hanteras. För några avsnitt sen, när vi pratade om Timothée Chalamet, så hittade jag begreppet glass cliffhanger. För att beskriva Romina Pourmokhtari. Och det är att man ger en kvinna vad som anses vara någon slags upphöjd position. I likhet med glass ceiling, glastaket. Man når upp på något sätt. Men att det bara är en fasad. Att de egentligen är... Alltså enda målet är att kvinnan ska misslyckas. Ska hänga från den här klippan och tappa greppet.
Fråntar du inte nu Romina allt ansvar för att hon har sålt ut sig själv?
Det tar du med dig nu när vi ska lyssna på 30 minuter? För att det finns en slutgiltig känsla som inte är så långt ifrån det du precis sa. Glass cliffhanger, det är ett fenomen från tech- och finansvärlden där man då ska gå igenom tuffa tider i en bransch. Man tillsätter en kvinna i tron att man då kommer vara snällare mot henne i medier när man då går igenom den här krisen.
Just det, det handlar om en sorts tjuvkoppling av feminismen.
Där har vi det, när det missbrukas av andra makter. Men då Anders Holmbergs möte med Romina Pourmokhtari är bland det mest frustrerande man kan se. Så jag kommer att göra lite härlig underhållning av det istället. Låter det bra?
Nej, men vi kör ändå.
Först ut här då, Romina har ju fått kritik för att hon då stått för vissa värderingar och sen nu verkar helt kovända för att hon har fått en ministerroll. Däribland så kommer ju utsläppen öka markant under hennes styre med nya regler. Vilket ord saknas här? Hur ska det här sluta?
Det är hela det här jag vill undvika. Jag som politiker ska inte sitta och...
Ha ryggrad.
Ha ryggrad. Det hade ju varit en väldigt spännande formulering av Romina. Vi hör vad hon sa egentligen.
Jag som politiker ska inte sitta och killgissa.
Ja, men här har väl möjligen att göra med att hon då själv försöker tjuvkoppla feminism. Genom att använda begreppet killgissa som ska få oss att tänka på hur dåligt en kille hade svarat på det här.
Att bara där borde hon ha fått poäng.
Ja, möjligen.
Tycker din ursprungliga gissning hade också varit spännande? Hon ska inte sitta där och ha ryggrad. Ha med den kvar i huvudet när vi nu går vidare. Vissa segment kändes väldigt mycket som att hon haft en del sessions med Ebba Busch talskrivare. Formuleringar känns igen. Och hon är ju numera under Ebba Buschs ministerstyre. Sitter ihop. Till exempel i det här klippet. Hur slutar det här?
Konsekvenserna för det här i hela samhället, i plånböckerna hos folk runt om i...
Hjärtlandet.
Hjärtlandet hade varit bra. Hon kör en annan variant som också känns igen och kommer tillbaka ett antal gånger under intervjun.
Runt om i hela vårt avlånga land.
Ja, så det är då för människor i glesbygdens skull som vi inte kan ta ansvar för klimatet.
Ja. Här kommer då sista. Och här kan man komma på ett antal alternativ. Hur slutar det här?
Mm. Varför skulle det accepteras då, 2027, 28, 29, 30?
Ja, men som liberal gillar jag.
Som liberal gillar jag...
Martin Melin.
Ayn Rand. Det finns hardcore-liberaler där ute som... Alltså typ Mattias Svensson. Debattören, ledarskribenten. En oerhört sympatisk man som är emellertid kanske då i åsikter inte alltid håller med. Men jag har ju respekt för honom, för han driver ju linjen att han ser ju hellre världen brinna än att politiken ska styra människors liv.
Mm.
Det är då i fråga om det här som liberaler ibland hänvisar till som alltså den gröna fascismen, eller vad säger man, den klimatdiktaturen. Han har ju väl rakt ut sagt att han ser hellre världen gå under än att vi reglerar människors frihet att flyga och åka bil och så vidare. Det har jag ändå viss respekt för. Då har han ju i alla fall principer. Vilket ju inte Romina kanske har gjort sig känd för.
Nähä, så det är inte som liberal gillar jag principer?
Nej, men jag kan inte föreställa mig att det är principer, för jag tror inte att hon skulle lägga upp bollen för en sån smash.
Det hade varit genomskinligt, skenheligt. Men jag trodde du skulle säga incest och nekrofili.
Ja, men det är väl ungdomsförbundet.
Alltså Luff, där Romina faktiskt var ordförande i många, många år, ville göra det lagligt med incest och nekrofili. Men det tror du inte är svaret här.
Fast de är väl duktiga på effektsökeri.
Mm.
De får ju oerhört genomslag när de alltså hur ofta får ett ungdomsförbund genomslag för någonting?
Och Romina är ju marinerad i Luff. Kom ihåg det, när vi nu ska lyssna på vad hon faktiskt säger.
Ja, men som liberal gillar jag vetenskap.
Ja, det förstås.
Mm. Hur vetenskapligt känns det att höja utsläppen?
Det är ju också en hundvissla.
Mm-hmm. Det är mycket symbolik i hennes 30 minuter.
Ja. Ja, men hon vet ju vad hon håller på med, även om hon inte lyckas.
Nej. Vad ville hon här då?
Ja, men hon försöker väl utmåla sig själv som en motkraft till populism.
Just det.
Som ju inte är känd för att vara särskilt vetenskapsorienterad.
Här är leken slut, men du kommer ändå in på det sista klippet. Just angående populism så konfronteras hon med en del tidigare sagda åsikter. Och enligt tidavtalet så får de ju inte uttrycka sig hur som helst om sina regeringsstödjande partier. Det känner du till.
Just det.
Det blir lite dålig stämning.
Anser du att Jimmy Åkesson och Richard Jomshoff är rasister?
Jag har samma åsikter som jag tidigare haft.
Glöm aldrig, som liberal gillar man vetenskap.
Jag har varit på Coop igen.
Mm.
Jag är ju inte på så många andra ställen. Så därför får du leva med att mina spaningar besynnerligt ofta börjar på just Coop.
De får en osponsrad spot också.
Ja, det kan man väl säga.
Mm.
Ja, men mitt liv rör sig ofta bara i en triangel mellan hemmet, skolan och Coop.
Ja.
Och nu har ju barnen börjat gå själva till skolan, så nu är livet bara en linje mellan hemmet och Coop.
Jag hoppas du överdriver.
Nej, det tror jag inte.
Okay.
Lät det mörkt?
Lite.
Ja, men jag såg något mörkt på Coop. Jag såg ännu ett uttryck för det jag brukar kalla baklängesutvecklingen.
Mm-hmm.
Du vet att jag hatar baklängesutveckling.
Är det att man skulle ha mjölk från kossor rakt in i butiken?
Alltså att det stod en kossa i butiken som man ska mjölka.
Ja.
Det hade ändå varit ett ganska...
Hipstrigt.
Det hade varit väldigt hipstrigt. Det hade nästan, det skulle ju kunna hända på Rot eller Kajsa Varg att det står en ko där.
Ja, absolut. En ko som mår jättebra, påstår de.
Ja, men det är inte riktigt den sortens baklängesutveckling jag syftar på.
Nej.
Jag syftar på den här känslan av att leva i en demoversion av framtiden.
Mm.
Jag kanske behöver förklara vad jag menar med baklängesutveckling. Jag kan börja med något exempel. Det här har jag skrivit om någon gång. Att jag hatar att mina räkningar, som en gång i tiden låg samlade på hallmattan, nu är utspridda i 5 olika brevlådor.
Aha.
Jag har räkningar på hallmattan, i Kivra, i Klarna, i mejlens inkorg, internetsbankens e-faktura postlåda. Jag till och med har fått en räkning i sms en gång. Alltså jag kan inte hålla reda på mina räkningar längre. Mm. Det här är ju en effekt av utveckling, av innovation. Förr kom alla räkningar i kuvert. Nu är allt digitaliserat och räkningarna kommer i 5 olika brevlådor inom citationstecken.
Mm. Och ändå måste man fylla i OCR-nummer allt för ofta.
Ja, man måste vara ingenjör för att betala räkningar. Men jag är ju ingen ingenjör. Jag har ju heller inte skaffat mig den där diagnosen som gör att man får tabletter som gör en till ingenjör.
Nej.
Ingenjörspiller.
Som de även kallas.
Och det här resulterade då liksom i en stridström av påminnelseavgifter och inkasso och spänningshuvudvärk.
Mm.
Och så där var det ju inte förut, när alla räkningar låg samlade på hallmattan, prydligt. Och det är ju ett exempel på baklängesutveckling. Att innovationen gör livet krångligare.
Visst.
Mm.
En vän till mig började läsa mer fysiska böcker nyligen. Och delade med sig till mig att det är helt otroligt, det är så skönt. Jag behöver aldrig ladda den. På tal om att det är inte alltid det bästa med digitalt. Jag lever ju oerhört analogt. Och det är ju ett bra argument.
Ja, men böcker finns ju kvar i analog form. Som tur är.
Mm.
Ja, men det finns ett annat exempel som jag har skrivit en ledare om i DN och formulerat en politisk linje mot. Som jag vill göra till DNs ledarsidas officiella linje i frågan. Och det är ju induktionshelm touchknappar. Att spisen har blivit som ett dataspel där det tar mellan 5 och 10 sekunder att skruva ner temperaturen på en platta. Känner du igen det?
Spisen har blivit en klagomur rakt i ens hem.
Ja, det brukar ju ta 1 sekund ungefär att skruva ner temperaturen på en platta. Man bara vred på en ratt.
Mm.
Klick, och så var det klart. Reaktionstiden för i själva plattan var ju sämre. Och det löser ju induktionshällen.
Mm.
Och det är framlängesutveckling. Men hand i hand med denna innovation gjorde då touchknapparna sitt intåg. Som man implementerade i spishällen, inte för att det var bra, utan för att det gick. Det kändes som framtid.
Nej, men och om du gör minsta lilla, kommer i närheten av den, så börjar den klaga omedelbart, pipa och tjuta.
Ja, om någonting kokar över så att det kommer en centiliter vatten på spisen, så börjar allt blinka och så är den ur funktion plötsligt, tills man har torkat rent spisen.
Jag gick in i duschen efter att jag hade tränat någon dag och så ställde jag lite kassar och så på spisen. I shouldn't have done that.
Ja, det började pipa.
Till slut så hör jag brandlarmet gå. Springer ut, blöt och naken. Och då har alltså jag lyckats med konststycket att precis när jag ställde ner de här kassarna, då har den ena ställt sig på en platta och den andra kommit åt någon slags knapp som fått igång just den plattan. Det var eld i köket.
Åh, oh, herregud.
Jag menar, det här är ju, jag säger ju det. Alltså, ge mig en gasspis, ge mig en kittel och ro.
Ge dig skruvknappar.
Jag är inte gjort för det här.
Jag får säga att det var djärvt att ställa kassar på spisen.
Nej, men det skulle vara en avlastningsyta som var det som helst annars.
Har du sådana här så kallade golv i köket?
Ja, men där står ju säkert annan.
Men du vill ha upp dem i sorteringshöjd?
Jag vill ha upp dem.
Ja, jag har gjort precis samma sak.
Mm. Frågan är om inte det här är en väldigt långsiktig påverkanskampanj av typ Ryssland, en evig fiende.
Att driva oss till vansinne.
Att vi alla ska ha induktionshällar för att de en dag ska liksom centralt sätta dem ur spel. Och så ska ingen av oss kunna äta någonting varmt.
Så svälter vi. Ja, det är inte omöjligt. Det är något fullkomligt vansinnigt i att uppfinna en spishäll som inte tål fukt. Fukt är ju jättevanligt i matlagning. Men spiller man då en skvätt vatten på det, så är den plötsligt ur funktion. Ja, det är så fruktansvärt dumt. Och det där är ju då ett till exempel på baklängesutveckling. Ja, det finns få saker som frustrerar mig mer. Och med det sagt ska vi tillbaka till mataffären, till Coop. Och det senaste inom genren baklängesutveckling. Mm. Jag är på väg mot mejerikylen. Tar genvägen genom chipskorridoren, som man gör ibland, för de upplyftande färgernas skull. Och det är då där i chipskorridoren som jag blir stående i höjd med den upptäckt som jag vill prata om. Blicken fastnar i en påse med ostbågar som jag aldrig har sett förut. Ostbågeforskarna har då tydligen uppfunnit en ny sorts ostbåge som är extra krispig. Mm. Det ser man tydligt på påsen, där en 10 uddig stjärna omsluter budskapet extra crispy. Och så kommer den här känslan över mig igen, att världen utvecklas baklänges. Jag vet att det finns andra och möjligen allvarligare baklängesutveckling som man borde rikta blicken mot, som regeringens klimatpolitik till exempel. Men sådana saker är så stora och groteska. Mm. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra av min frustration över sånt. Men ostbågar som utvecklas åt fel håll, det är greppbart.
Hur är det här fel? Berätta för en som inte kan snacks så bra.
Jag trodde det här var självklart. Mm. Nej, men då kommer vi dit. Ja, men vreden som jag omedelbart känner kan väl formuleras så här då. Varför lanserar man extra krispiga ostbågar i en värld där alla går och väntar på mjukare ostbågar? Alltså det enda människor vill ha är väl ostbågar som redan i nyöppnat tillstånd känns och smakar som att de har stått fram över natten.
Åh, herregud.
Alltså ostbågar är väl alltid godare dag två?
Du lanserar så många smakkombinationer. Jag vet att salmiak och bourbon har ju slagit efter att du berättade om det.
Ja, det är nästan det enda jag får DM som.
Det är verkligen så.
Gällande podden. Ja, folk som har upptäckt tjusningen i att dricka bourbon och äta sån här salmiakbalkar.
Ja. Nej, men det här med ostbågar, jag är ju inte välbevandrad inom snacks tyvärr, men det låter ju otroligt.
Men tro mig när jag säger att problemet med ostbågar är inte att de är för okrispiga.
Nej, okay.
Problemet är själva motsatsen.
Vad konstigt, för jag tror att jag är bara lagd annorlunda här. Jag fick nog inte köpa ostbågar och sånt när jag var liten, men i vuxen ålder när jag har ägnat mig åt ostbågar, jag uppskattar ju också hot snacks som finns på bio och bowlinghallar. Jag vill att min gom ska vara flodd när jag kommer hem. Alla räfflor i gomtaket ska vara lena av hur att jag har sandpapprat den med hot snacks. Och så, jag vill nog ha det med ostbågar också.
Ja, det vill ha en sårig känsla.
Ja,
men det är ju sjukt.
Men okej, extra krispiga ostbågar.
Ja, men problemet med ostbågar är att man alltid glömmer att föröppna påsen.
Jaha.
Eftersom man alltid glömmer att köpa ostbågar flera dagar i förväg.
Mm.
En påse ska ju ha stått öppen i 1-2 dygn. För att ostbågarna ska få den här lite gummiaktiga...
Men gud, så det är som vin.
Att krispet ska försvinna.
Det ska luftas lite som vin.
Ja,
ah, okay, då är jag med.
Ostbågar ska luftas som ett bättre vin. Mm. Men lite längre än ett bättre vin.
Okay.
Gärna ett dygn. Ingen har någonsin bett om krispigare ostbågar. Du får bara tro mig när jag säger.
Okay.
Och jag är... Ja, det kan väl inte uteslutas att jag är mer antikrisp än genomsnittet.
Mm.
Jag doppar mina pepparkakor i kaffet och sånt. Jag är möjligen lite som en tandlös gubbe, fast med tänder. Mm. Jag gillar mjukt.
Du tänker inte nyttja tänder medan du har dem?
Helst inte.
Mm.
Alla gillar ju inte mjukt, jag förstår det.
Mm.
Du vill bli flodd i munnen. Men jag vill påstå att det finns en övertro på krisp som signalord. Det är ju ett positivt ord, eller hur?
Krispiga, ja. Vi lyssnar ju på matpoddar, Jerka Johansson, Nemi. Snackar ofta om krisp.
Ja, det är väl ett utfall av övertron på krisp.
Ja.
Men det är det inte bara själva ordet då som är som är lite sexigt på något sätt. Mm. Vi tror att vi vill ha krisp, men det vill vi väl egentligen inte. Jag kan känna att det finns en krisppsykos i vårt samhälle. Svenskarna har aldrig bett om masskrispigheten. Svenskarna har aldrig fått frågan om de vill ha masskrispigheten.
Mm.
Krisp är något som har smugits på oss utan vårt medgivande. Och i dagligvarubranschen så är ju övertron på krisp enorm. Jag tror ordet krispigt förekommer på väldigt många förpackningar.
Mm.
Men det finns ju ingen förpackning där det hör hemma mindre än en ostbågeförpackning. Ordet krisp är väl lite som, det är en språkfälla.
Mm.
Alltså som själva motsatsen till kroppkakor. Som låter jätteäckligt men är jättegott. Och är förresten inte ett dugg krispigt. Ja, med detta sagt, i helgen kom jag hem och upptäckte att Lisa, som är lite av ett offer för krisppsykosen, har köpt hem den här styggelsen. De extra krispiga ostbågarna. För att vi skulle ha dem när vi såg på film. Och då höll jag hela den här monologen för henne. Möjligen lite mer upprörd.
Mm.
Om baklängesutvecklingen och så vidare. Om övertron på krisp. Inte i mitt hem, sa jag.
Nej. Enda gången du sagt så, kanske.
Ja, det kan nog vara.
Det är mycket annat som passerar, men inte det.
Jag släpper in det mesta. Men ostbågar som utvecklas åt fel håll, det vill jag inte ha i mitt hem. Men sen gjorde jag något konstigt. Jag smakade på de här extra krispiga ostbågarna. Kanske för att reta upp mig själv. Man gör ju så ibland.
Mm.
Det är lite mysigt att vara förbannad. Så jag smakade på bara för att elda upp mig själv.
Du är som Ulf Brunnberg när han kollar på Young Royals. Ska det vara bögar på tv nu också?
Ja, men precis.
Du söker provokationen.
Möjligen. Ja. Ja, de var i alla fall jättegoda. Det var nästan bara jag som gillade dem hemma. Jag mosade mig i hela påsen.
Det finns någon linje mellan det här och det som många har hört av sig om. Det är ditt märkliga förhållande till sex. Överlag, men också framförallt i kulturen, i tv och film.
Ja, det är absolut inte vill se det på film.
Ja.
Är det verkligen märkt? Alla är väl trötta på sex.
Du tror att du principiellt tycker och vill en sak. Och sen så visar det sig att du, som nu, du gillar det ju deep down. Liksom norrskenet. Att du bara har de här käpphästarna.
Ja, det kan nog vara lite så. Men jag vill ha fört i protokollet att jag tuggade väldigt argt medan jag mosade i mig hela påsen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har skickat dig tiderna till Dune 2 på bio ett antal gånger. Har jag fått svar? Nej. En gång skickade jag också larm-emojis. För att verkligen visa på hur allvarligt det var.
Jag kanske inte svarar på alla sms, men liksom statsministern läser jag allt.
Den kommer dyka upp i veckans Sett något. Det finns en filmtrojka här som jag har varit igenom. Och dagens tema på veckans filmer är främlingskap. Dels skapat...
Ja, du har inte bara sett Dune.
Nej, gud nej. Det såg jag för länge sedan. Det är dels då skapat främlingskap, alltså konstruerat av politiska krafter. Och upplevt innerligt främlingskap.
Och det här är ett tema i de filmer du har sett?
Jag tycker mig se ett tema, och sen gillar jag också att skapa teman. En av de här ställer sig frågan, när man har känt sig som en främling i sitt eget hem eller i sitt liv. När har du känt dig som en främling i ett sammanhang senast?
Augustpriset.
Hur kom det sig?
Jag kände mig som att jag var utklädd på en plats där jag egentligen inte hörde hemma. Men så tycker jag, så känner väl alla.
Jag tror det.
Om
det
finns hela vuxenlivet. Man går runt och är utklädd till vuxen.
Det finns ju det här imposter syndrom, att man går runt och känner sig som en bluff eller en bedragare. Vilket jag tror bara är faktiskt rent allmänmänskligt. Det är mycket mer förhöjt än så i de här tre filmerna. Den första misstänker jag att du har hört någonting om. Vad säger du om jag säger Queen of Auschwitz?
Oj, jag känner inte till någon Queen of Auschwitz.
Mm. Men det låter som en ganska förjävlig person.
Det låter mörkt.
Ja, det är alltså filmen Zone of Interest som visar oss det vardagliga, triviala runt då kommendantens familj som bor i ett vackert stort hus med fin trädgård precis intill Auschwitz, alltså koncentrationslägrets murar.
Die herrliche Zeit, die wir im gemütlichen gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Vielen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Queen of Auschwitz. Det finns ett par svenska twittrare som utan att tveka hade satt det i sin bio. Stolt och glatt i dessa tider. De kan behöva se den här filmen. Den här filmen är ju då prisbelönt, en Oscars nominerad och undran är ju, hur hade vardagslivet kring nazisterna som verkställde folkmordet, utförde förintelsen mot judar? Hur hade deras vardagsliv sett ut?
Det handlar om lägervakter, eller?
Specifikt då Rudolf Höss som är kommendanten.
Men han är inte queen då?
Det är hans fru. Och vad kan du vara nyfiken på kring vardagslivet för nazisterna?
Nej, men det finns väl alltid något intressant i till exempel den jargong som utvecklas i en yrkesgrupp som är satt att handskas med människor som i deras ögon är slödder. Ja, men miljöer som tvingar dig att avhumaniseras för att kunna arbeta i miljön.
Efter Auschwitz och Nazi-Tysklands fall så inledde man ju politisk psykologi för första gången på stor skala. Man undrade, hur kunde folk vika sig under det här? Hur kunde de lyda och utfärda det här? Vilka drivkrafter låg till grund för det? Och då skapades till exempel auktoritär personlighet som begrepp.
Ja, det var väl massa experiment som ägde rum under efterkrigstiden, va? Till exempel det Milgram-experimentet. Va?
Jättespännande, det kan man faktiskt söka upp. Det finns också Hannah Arendt-filmen om Banality of Evil. Om det så finns ren ondska eller om det bara är dynamik. Jättespännande. Och den här filmen då, vi följer alltså vardagslivet, triviala händelser till en början. Runt då den här kvinnan som byggt sig ett lyxigare liv. En vacker trädgård, ett stort hus med då, serverare och hjälp mot då att hennes man utför förintelsen.
Nu har inte jag sett den här filmen. Men det känns som att det finns en scen i den här filmen där det regnar in aska över hennes trädgård.
Det är så det till slut blir att i de här triviala händelserna, vad ska vi äta till middag, barnen ska tvättas. Så en dag så man måste ta in tvätten till exempel när askan flyger. Det är sådana händelser det märks. Eller att de vill att vinrankorna ska växa sig högre över muren så de slipper se och faktiskt konfronteras med vad det är som bekostar att de kan leva i det för den tiden överflöd som de lever i. Och när man ser den här tänker man väldigt mycket på hur många medskyldiga det här födde. Och då hur många som var delaktiga i att hela tiden accelerera förintelsens effekt. Att för att vi ska komma undan med det vi har gjort hittills, då ska vi göra det värre och värre och värre. För att verkligen eliminera alla spår. Det kommer dit folk som har möte med dem om hur de kan effektivisera gaskammarna och krematorierna till exempel. Och de pratar om det som att det är vilket slakteri som helst. Alltså det är scener som blir det så effektfullt och starkt. Och kanske mest i scenerna som inte handlar om rena förintelsen. Till exempel att de en dag helt vardagligt bara kastar ut kläder på köksbordet. så säger då, hon är spelad av Sandra Hyller som också är mamman i Anatomy of a Fall, som också är Oscars nominerad. Hon säger då till sin städhjälp, ta vad ni vill. Så förstår vi att det här är ju då beslagtaget, det här är konfiskerat av judarna som har satts på deportationstågen.
Just det.
Och helt iskallt tar de för sig, och för varje person som tar för sig av en hög och ser att andra tar för sig, normaliseras ju det. Och kropparna som de här kläderna har tillhört avhumaniseras än mer. Så det är en film som handlar om opportunister som kanske inte delade den här djupa ideologiska fanatismen utan bara åtrådde makt, en trädgård, titlar, fördelar och en pool.
Jag tycker att det låter som en väldigt intressant film. Mm. Min farfar satt i fångläger i Danmark efter kriget. Men då i egenskap av tysk soldat. Han hade ju oerhört dålig tajming, min farfar. Han ryckte ju in i tyska armén våren 1945. För att han var... Nu ser du nyfiken ut.
Alltså jag har tappat typ andan.
Han var väl bara 16 år gammal. Mm. Så att han, jag tror inte att han hade tänkt igenom så mycket vad det innebar. Han bodde ju i Östtyskland då, i det nuvarande Polen, Schlesien. Mm. Hindenburg. Han var lärling i en gravstensverkstad. Vilket förmodligen var en riktigt bra bransch att vara i våren 1945. Mm. Men då kom ju ryssarna rullande in österifrån. Mm. Och jag tror att det var ganska naturligt då att som ung man rycka in i armén för att försvara hemtrakterna. Så han skickades då till Gdansk.
Herregud.
En flottbas i Gdansk. Ja, det blev ju en mardröm förstås. Jag tror att baracken där han och de andra unga soldaterna bodde, det slog ner en granat i den redan första natten och så dog i hälften kanske. Så det första han behövde göra när han hade ryckt in som soldat var ju att borda ett beslagtaget holländskt fraktfartyg för att evakueras. Det är den största evakueringen i mänsklighetens historia när Hitler evakuerade hela Gdansk och dåvarande Östtyskland för att ryssen kom. Så att min farfar hamnade då i Danmark. Mm. Och klev väl av där lagom tills kriget tog slut och hamnade då i ett danskt fångläger. Där med massa andra tyska soldater.
En kort militär karriär.
Mycket kort. Det rör sig kanske om någon månad eller någonting. Innan han då blev fånge. Och de här, det finns en dansk film, jag har inte sett den. Det finns en dansk film som handlar om de här lägerna och avhumaniseringen där. Mm. För då hade vi ju det här elementet att förintelsen hade blivit känd. Mm. Och det var ju dessutom då fångläger på tidigare ockuperad mark. Så att de här fånglägerna där en massa tyska soldater satt i Danmark, de var ju så avskydda av danskarna så att de skickade inte ens in doktorer och sånt. Utan det var ju fruktansvärda missförhållanden i de här lägena. Och det var ju många som dog där.
Det här är ju otroligt intressant, André.
Ja,
alltså
det
osar din nästa bok.
Det luktar lite nästa bok kanske. Människan har ju nära till kollektiv skuld.
Ja.
Alltså vi har ju väl fortfarande inte riktigt förlåtit tyskarna. Ja, när de väl släpptes då så fick han ju gå hem till Tyskland igen. Det var ju också en ganska tung vandring. Han orkade inte hela vägen fram utan han... Ja, det fanns ju inget att återvända till heller. Eftersom hela Östtyskland då var tömt på tyskar.
En hård persons kommentar till det. Han kunde gott få gå.
Ja.
Det är min åsikt. Gud vad intressant. Det är första gången jag hör dig nämna det här överhuvudtaget.
Oj, ja.
Det här tycker jag verkligen att vi ska ägna ännu mer tid åt. Och som du var inne på, de delade inte nödvändigtvis ideologin utan såg bara möjligheter för sig själv personligen. Vare sig det var ära eller titlar. Eller vad tror du var hans motivation?
Jag har ingen aning. Jag kände inte min farfar.
Nej, men du har inte hört någonting heller om vad som kan ha...
Jag har ju bara pratat med hans son.
Mm.
Att jag visste inte ens vem min farfar var.
Mm.
Fram till häromåret när jag hittade honom och då var han död sedan några år tillbaka.
Mm.
Så att jag har inte hört honom berätta den här historien själv, men jag har hört den då i andra hand. Så att säga.
Otroligt spännande. Ja, men här så ser vi ju då de olika verktygen för att förfrämliga människor. Skapa främlingar av människor. Och det blir ju desto lättare om du har saker att vinna på att de är främlingar. Om du har att vinna på att det enda vi hör eller ser av judarna här är vi har skrik utanför murarna ibland.
Ja, alltså man ser inte judarna i filmen.
En pojke från lägret syns. Han kommer ibland för att borsta soldaternas stövlar. Men han gör det när han är utom synhåll. När familjen inte ser honom.
Ja, så att förintelsen är något som pågår på andra sidan väggen, så att säga. Effektivt.
Jag var förvånad över hur effektfullt det var. Tyska ingenjörsundret får löpa amok i den här filmen. Man blir lätt illamående. Men det som är spännande är att se hur man kan vara så selektiv som människa. Vad man bryr sig om, vad man inte bryr sig om. Vad man blir upprörd över och känner sympati för och inte. En massa människor har det där i sig. Jag tror att vi alla går därifrån med känslan att hur nära hade man själv haft till det där? Sandra Hüller då, Queen of Auschwitz, gör allt hon kan för att bibehålla sin nya position. Vi förstår via hennes mammas besök att mamman har varit städerska hos en av judinnorna som är satt i koncentrationslägret. Och där skvallras det om en klasstillhörighet. Att hon har nog kommit från väldigt enkla förhållanden. Och nu gör hon allt hon kan för att bibehålla rollen som Queen of Auschwitz.
För att ordningen är vänd.
Ja, på tal om det. Triangle of Sadness. Och att det stärker ju hennes man då ytterligare i att hela tiden öka siffrorna som rapporteras hem.
Effektiviteten.
Effektiviteten läs mördandet av judar på industriell nivå. Så det är liksom det är förintelsen sett utifrån periferin, de mekanismerna som hela tiden informerar och pressar på och upprätthåller det här gemensamma brottet.
Låter som en otrolig film.
Det är en otrolig film. Den kan ibland upplevas som lite halvfärdig. Det finns några lösningar jag tycker är lite så, hur ska vi få slut på det här nu då? Men det gör ingenting, för att de scenerna där det kommer tänder flytande i sjön, där kommandantens barn badar, det är så starkt att det får vara så. Jag köper det. Så Zone of Interest, en av årets starkaste filmer som jag tycker man verkligen borde se. Filmen fick ju pris på BAFTAs.
A friend wrote me after seeing the film the other day that he couldn't stop thinking about the walls we construct in our lives which we choose not to look behind. Those walls aren't new from before or during or since the Holocaust, and it seems stark right now that we should care about innocent people being killed in Gaza or Yemen in the same way we think about innocent people being killed in Mariupol or in Israel. Thank you.
Det var alltså producenten till filmen Zone of Interest som sa på BAFTA Award.
Som drog en linje till Gaza.
Bland annat, bland andra oskyldiga som dör. Vare sig det är Mariupol, Israel eller Gaza.
Det finns ju en linje att dra. Oavsett vilken sida man sorterar sig själv i konflikten mellan Israel och Hamas, så går det ju inte att komma runt det faktum att det pågående massmordet på palestinier hade inte kunnat ske om vi fullt ut hade betraktat araber som människor.
Jag har sett den nya filmen All of Us Strangers. En väldigt omtalad film, uppmärksammad, där huvudrollen spelas av Andrew Scott, som alltså är Hot Priest i Phoebe Waller-Bridges succéserie Fleabag.
Hur hinner du se allting? Jag blir så stressad.
Jag vet, det är som det.
Alla de här filmerna är filmer liksom som jag någonstans i bakhuvudet har. Det här måste jag se.
Jag har inga barn ännu. Och han spelar då mot bland annat Paul Mescal. Och det har ju framförallt varit de två på affischerna överallt. Då ska man tänka att det är någon slags gay love story, call me by your name om du så vill. Paul Mescal är ju den här otroliga skådespelaren i bland annat då Normal People, och så nu kliver in i Gladiator 2. Och när jag såg den här, det är ju framförallt Claire Foy som jag lägger på minnet. Gamla The Crown Elizabeth.
Hello.
Hi.
Saw you looking at me from the street. I'm assuming you're not with anyone. Never see you with anyone.
Hon har en roll i den här som inte har marknadsförts lika starkt. All of Us Strangers, då hör man ju väldigt tydligt hur det hänger ihop med främlingskap. Andrew Scott växer upp som gay i en liten ort, vad vi förstår, och får av olika anledningar det väldigt svårt. Dels hemma till viss del och i skolan blir väldigt hårt mobbad. Paul Mescal, som han då träffar i sitt hus, är från en yngre generation. Han har en annan relation till det hela. En av dem säger gay, andra säger queer. Det finns sådana generationsskillnader. AIDS-skräck. Och vi får se Andrew Scott göra det som så många tror jag drömmer om. Att få prata med sina föräldrar under den tiden de var i när man var liten. Alltså jag hade så gärna velat prata med min mamma som hon var när jag var 8. Men som vuxen.
Du pratar inte ofta om din mamma.
Nej.
Och inte med heller.
Jo.
Nu?
Ja.
Men inte då.
Mycket mer än förut. Men även med min pappa för den delen. Alltså det hade varit så fint att få träffa dem som de människor de var när jag växte upp som vuxen person. Och då kunna fråga vissa saker, få svar på vissa saker. Som nu, så här, det är för länge sedan. Det ligger så mycket mellan. Man orkar inte ta det nödvändigtvis. De där samtalen man liksom drömmer om att man hade kunnat ha, de får vi se en del av i filmen.
Jag har lite svårt att relatera till det här eftersom jag aldrig vill prata med någon om något som kan likna en konflikt.
Men
jag skriver romaner för mig själv.
Jag vet ju att du som din bok också handlar om tagit upp kontakten med din pappa. Hade du inte fantasikonversationer med honom som barn?
Oh ja, men det har jag ju inte längre. Mm. Alltså, han har ju en oerhörd längtan efter att vi ska odla en relation och prata om allt. Men det fungerar inte riktigt för mig.
Mm. Det är jätteintressant. Filmen understryker också det här faktumet att om man är med om ett trauma i en viss ålder, då riskerar man att regrediera. Att liksom vara kvar i den åldern man var i när man utsattes för det traumat. Och det utspelar sig på ett sätt i den här filmen som närmar sig liksom, M. Night Shyamalan Inception-nivåer.
Alltså ren skräck.
Alltså väldigt oväntat grepp så utvecklas filmen till att röra sig i de trakterna. Så det är Call Me By Your Name möter Inception. Eller M. Night Shyamalan som alltså gjorde Sjätte sinnet och liknande.
Alltså någon sorts thriller Call Me By Your Name.
Bra summerat. Nu till det efterlängtade Dune 2. Med en person som inte har sett Dune 2.
Fast du har smsat och påminnt mig om att jag måste se. Jag har inte hunnit. Det är, liksom, det är ett sportlov som börjar nu. Och jag är då på väg till finska Lappland. Mm. Så det är så mycket som måste klämmas in för att man ska kunna frigöra tid för att vara på sportlov utan att behöva sitta och spara på mejl.
Men du delar ju det här med våra lyssnare. Så
ja,
du
det kan
är väldigt till. Ursäktad. Jag kommer säga en sak till om Dune 2 idag. Som att jag benar upp det här vecka för vecka. Det är att vi tar oss ju till Arrakis, som sagt, Timothée Chalamet gör en Kevin Costner i
Robin Hood.
Dansar med vargar.
Jaha.
Eller Jake i Avatar. Han blir helt enkelt en del av urfolket.
Det där är ju alltid lite svårt. Det är Kevin, en skådespelare som kan bottna i det.
Ja, där kommer vi till det. För jag märkte att jag satt fast det här i en otrolig bedrift som av filmskaperi. Fortfarande synapser är tagna ur spel av hur överväldigad jag blev av den här filmupplevelsen.
Det bestående intrycket av första filmen var ju att hade du skalat bort allt yta, det estetiska, så var det kanske inte så mycket film kvar. Men det var ett exempel på en film som var så snygg, eller kanske till och med vacker. Att det spelade inte så stor roll vad som hände. Det var bara en sån njutning att sitta och titta på det.
Man behöver det. Det är poetiskt. Det är stämningsfullt. Men jag märkte att jag tyvärr satt väldigt mycket och fantiserade över vem som borde ha spelat Paul Atreides. Nu spelat.
Ja, för att då Timothée Chalamet inte bottnar i rollen.
Timothée Chalamet känns ibland som Willy Wonka i barnpyjamas.
Ja, jag förstår precis vad du menar. Det var ett litet problem redan i första filmen.
Det var det.
Jag tycker det.
Det var svårt att lösgöra sig från den här röda mattan uppenbarelsen när han poserar ibland. Men Willy Wonka är då hans senaste blockbusterfilm och pyjamas då, att han har på sig den här urfolket dräkt, stillsuit. Men som han inte alltid lyckas bära upp riktigt. Så jag fantiserar väldigt mycket på vem borde det här ha varit. Och när man då ser att Timothée Chalamet i Dune 2 penetrerar djupare in i den här världen av öknens urfolk. Jag ska verkligen säga att det finns vissa segment som är fantastiska. Men så finns det ett antal där man känner att, oh, vad det skär sig. Det skär sig lite som Tom Hanks son.
Hur skär han sig?
Du tänker kanske vilken av dem?
Jag visste inte ens att han hade några söner. Så det här får du nog ta från början.
Du, Tom Hanks har nog jobbat hårt med många publicister för att så många som möjligt inte ska veta att det här är hans son.
Jaha, är det lite Joe Biden-case?
Hur då, menar du?
Att han har en problematisk son.
Han har en son som blivit ett fenomen. Som han ibland tar med sig på evenemang. Och så här kan det låta.
Big up the whole island massive. It's your boy Chetana. Coming straight from the Golden Globes, you watching? We've seen my father Tom Hanks presenting in a while. Soon for what come. Big up, tune in.
Han pratar som Gary Oldman i True Romance.
Det är en snäll tolkning. Något du reagerar på?
Att han låter lite som en jamaikan.
Ja!
Vilket jag antar att han kanske inte är.
Nej, så här ser han ut. Vad ser du?
Han ser inte så jamaikan. Han ser mer ut som att han är med i en synk.
Exakt vad jag tänkte. En biffigare Justin Timberlake hade jag skrivit. Ja, han ser alltså ut som Justin Timberlake men ägnar sig åt patwa. Alltså jamaikansk dialekt. Och jag säger inte att, alltså cultural appropriation-begreppet känner man ju i vindarna här när vi pratar om det här. Det är inte det jag tänker, det är bara att det skär sig när man ser det här ansiktet med patwan. Liksom det skär sig ibland att se Willy Wonka i pyjamas springa runt i öknen.
Jag tänkte redan i första filmen att jag hellre, det här nämnde jag i slutet av förra avsnittet, att man egentligen vill man ju ha Adam Driver i den där rollen. Alltså någon som med sin fysik och energi bottnar i det.
Mm. Ja, det enda jag tänkte
på... Man vill ha
på,
Adam Driver i allt, va?
Det är så, jag skrek ju till i förra avsnittet. Det är exakt Adam Driver jag kom fram till under filmens gång att jag vill ha. Den som mystiken, svärtan, han kan vara sårbar, han kan vara explosiv och fysisk. Han kan göra allt. Han är otrolig på så sätt. Jag kan tänka mig Paul Mescal även, som jag nyss pratade om. Men... problemet är ju bottnabarometern.
Ja.
Det är något finkalibrerat över om de bottnar eller inte.
Har vi några exempel på skådespelare som inte har bottnat i roller?
Alltså jag tänkte på programledare. Om liksom Arga snickaren skulle ta över Anna Hedenmo i Min sanning.
Ja, det kanske han inte skulle bottna i.
Det skär sig. Och sen i förlängningen om Anna Hedenmo skulle vara en tävlande i Mästarnas mästare. Det vill vi inte se.
Det vill man väl se.
Det vill vi inte se.
Ja, men det kan ju finnas något underhållande om man inte är riktigt bottnar.
Absolut.
Det skulle, men det skulle vara lika underhållande om du och jag var med i Mästarnas mästare.
Ja, jag skulle äga det.
Du skulle äga det. Förklara dig.
Jag är atletisk.
Du är det.
Jag är en tävlingsmänniska och är atletisk.
Oh, det kan jag tänka mig.
Om någon lyssnar på
du
det här.
Du skulle gå fram som en slugger.
Sign me up.
Ja, men det är, när man pratar om skådespelare som inte riktigt bottnar i rollerna,
ja,
då brukar ju Kevin Costner komma upp tidigt i den diskussionen.
Mm.
Dels på grund av Dansa med vargar, men kanske framförallt för Robin Hood. Va?
Du känner så alltså?
Ja, men det är väl urexemplet på en skådespelare som, när man tittar på honom, jag gillar ju Robin Hood med Kevin Costner.
Jag med.
Men jag tror ju inte på Kevin Costner som Robin Hood. Alltså han orkar väl inte ens anstränga sig för att anlägga en, någon sorts brittisk dialekt. Utan, jo, men han pratar kanske någon brittisk dialekt i 4 minuter i början. Mm. Och sen släpper han det bara.
Det är ofta språket och dialekten som är problemet. När jag mest stör mig på Timothée Chalamet i Dune 2, då är det när han pratar med Zendaya. För då är det 2 amerikanska tonåringar i mina ögon som möts. Det är som att vi står i ett köpcentrum och då står och snackar om McDonald's.
Det är som att karaktärerna i någon ungdomsserie har halkat igenom en dimensionsreva och hamnat i fel ramverk.
Du har haft Rebecca Ferguson, du har haft Stellan Skarsgård, du har haft Josh Brolin, och det är så taskigt mot Zendaya och Timothée Chalamet att omge dem av otroliga begåvade skådisar, för de bleknar ju bara. När Josh Brolin öppnar munnen första gången i filmen, då är man så här, ah, det är det som vi har saknat. Det är det som har känts fel tills nu. Så tyvärr och förlåt, men det här är en allmän efterfrågan att jag vill se Adam Driver i såna här roller.
Ja, jag vill ta upp en tweet som jag läste en gång.
Mm.
Jämte Kevin Costner och Timothée Chalamet så finns det ju andra som har gjort roller de inte riktigt bottnar i.
Mm.
George Clooney till exempel som astronaut i Gravity. Eller George Clooney som Batman. Han funkar ju nästan inte i någonting. Fast man gillar honom ändå. Han har sån oerhörd karisma.
Clooney
men du tror
ju
inte en sekund på att George Clooney är astronaut.
Clooney som charmig astronaut som gamer Sandra Bullock i Gravity.
Nej men det går bara inte.
Okay.
Men jag gillar den ändå. Liksom. Mm. Sen finns det ju skådespelare som inte bottnar i en enda roll och saknar skärm, som Jared Leto till exempel. Han kan förstöra vilken film som helst. För att han har... jag är fascinerad av filmbranschens övertygelse om att Jared Leto bara var felkastad i förra filmen och att det kommer funka den här gången. Det funkar ju aldrig. Men åter till de här som man kan förlåta fast de inte funkar. Och åter till den här tweeten som jag läste en gång.
Mm.
Det var en tweet som skrevs i höjd med att filmen... The Last Duel släpptes här om året. Ridley Scott. Har du sett den?
Nej, nedskjuten film. Då undviker jag den.
Ja, den är underbar.
Jaha.
Men om man kan leva med att vissa kanske inte bottnar i rollerna. Adam Driver är med.
Mm.
Han bottnar ju som vanligt.
Mm.
Hur bra som helst, i nästan vad som helst.
Men han är ju det enda bra i väldigt många dåliga filmer han har gjort på sistone.
Ja, han är inte jättebegåvad när det kommer till att plocka rätt manus. Mm. Det är en riddarfilm som utspelas på franska glesbygden på medeltiden. Mm. Och med i filmen är också Matt Damon, halvbottnar, inte fullt ut ska man säga, men det funkar ändå.
Mm.
Men Ben Affleck är också med som en greve då på franska landsbygden. Mm. Och Ben Affleck han bottnar i sällan. Han har gjort många filmer han inte bottnar i.
Ja.
Fast jag älskar honom ändå, för att han har ju karisman som gör att man kan förlåta honom. Även om han då kan också förstöra en film. Där har vi en till som inte bottnar som Batman.
Nej, alltså
men bättre än George Clooney.
Ben Affleck är ju stadigt på inte bottna-listan. Det
får man
håller
säga.
Jag verkligen med om.
Men, men då, i höjd med den här The Last Duel så var det någon som skrev en tweet som löd så här. Ben Affleck should not be in period pieces. His face looks like it knows what phones are. Det är oerhört exakt
bra. Och Zendaya och Timothée ser ut att veta vad TikTok är och ägnar sig åt det.
Exakt.
Ja, där har vi det. Lite gåshud. Snyggt, André. Tog ner den. Med det sagt, gå och se Dune 2, säger jag allmänt till lyssnarna och specifikt till André Wallen.
Ska bli.
Och så pratar vi om den lite mer i detalj, vissa grejer.
Alltså jag ska ju superse den här filmen. Mm. Jag längtar mycket efter den. Ja, men jag har ju faktiskt sett något på temat främlingskap i den egna familjen.
Mm.
Jag har börjat kolla på en serie på Apple som heter Constellation. Med Noomi Rapace i huvudrollen.
Jaha.
Som svensk astronaut. Och hon... det är ju en mysterieserie på något sätt.
Mm.
Och hon är med om en olycka på internationella rymdstationen. Det händer någonting och sen kommer hon tillbaka till jorden och upptäcker att hon är lite av en främling i sitt eget liv. Det är något som inte stämmer.
Det är hur Marcus Wandt känner nu när han kommit hem. Svenska astronauten Marcus Wandt som gör turné nu i olika intervjusoffor är ju besatt av att få veta kanske om ett år om han är deprimerad eller inte.
Ja.
Efter att ha fått göra det han ägnat hela sitt liv åt, vara uppe i rymden och komma ner. Om allting bara har bleknat nu.
Det måste väl ha gjort.
Mm.
Det blir svårt. För man kommer ju aldrig upp igen om man har varit där.
Nej.
Jag är nyfiken på om Marcus Wandt har sett Constellation.
Ja.
Det har ju bara kommit 4 avsnitt hittills. Men jag gillar den här för det finns något oerhört kusligt i den. Och det är att när hon kommer tillbaka till jorden så är det små det går sakta upp för henne att det är något som inte stämmer.
Mm.
Hennes barn luktar inte som hon ska, hennes dotter.
Mm.
Färgen på familjens bil. De har en blå bil, men hon vill bestämt minnas att de hade en röd bil. Hennes man tycks förvånad över att hon visar ömhet för honom. För att det verkar mer som att han vill minnas att de hade enats om att skilja sig.
Nej, men gud.
Hon har då möjligen halkat en tidslinje fel i multiversum på något sätt.
Gud vad spännande, det är alltså Loki säsong 2 tema.
Ja, fast mörkt.
Ja, men spännande, jag ska ge mig an den här Constellation på Apple TV+. Och så vill vi gärna höra från Marcus Wandt. 1. Om han har sett den här serien Constellation. 2. Hur är det fatt egentligen?
Och 3. Luktar människor i hans närhet som de ska?
Tack så mycket, och med det tycker jag vi tackar för den här veckan. Med helvetet.
Ja, nu åker jag till Finland.
Hej då!
Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.